Välkomna till podden Allt vi vill laga med mig Jason Diakité
och mig Frida Lund.
Och idag ska vi prata om mat som medicin. Mat är inte bara någonting som vi äter för att njuta av eller få energi av. Det kan också läka oss. Det kan också ha kvaliteter som läker våra kroppar, kort och gott. Och för att djupdyka i detta sättet att äta, detta sättet att tänka på mat, så har vi bjudit in doulan, sjuksyrran, barngurun, Opokwa Britton Kavako och kocken Niklas Ekstedt.
Varmt välkomna, nu kör vi! Så hade jag precis genomgått ännu en skrapning av ett vad vi trodde jag och min kära man skulle bli vårt kommande barn. Vi var ett par år in i att försöka skaffa barn och livet var ganska mörkt, helt ärligt. Det bestod nästan bara av tanken på att bli gravid, men framförallt kunna behålla graviditeten. Och ett par dagar efter jag hade skrapat så satt jag på IVF-kliniken som vi gick till i en fåtölj bakom en stor växt. Och framför den här växten så stod det två stycken läkare och pratade. Och de såg inte mig, gissar jag på.
För du hade satt dig bakom den där stora växten.
Jag hade gömt mig bakom stora växten, helt omedvetet. De två började prata och jag överhörde vissa ord i deras samtal. Jag hörde akupunktur, jag hörde borde vi erbjuda det, forskning visar och lite sånt där. Och jag var medveten om att det fanns andra vägar att gå, att vår västerländska medicin inte kanske var för alla och att det fanns till exempel kinesiska läkare där ute. Men jag hade tänkt så länge att det skulle vara min sista utväg. Och har jag tappat hoppet så pass mycket att jag inte ska lita på vad liksom min svenska doktor säger. Men någonting hände i mig när jag satt där. Jag var ledsen och jag kände liksom, jag orkar inte det här en gång till, det har gått flera år, nu vill jag bara få det här att funka. Så när jag kom hem därifrån så började jag googla på akupunktur och fertilitet. Och det första som dök upp var en hemsida med en kvinna som heter Dr. Yang. Kollade vart hon låg och det var mitt i stan. Så jag bara tog telefonen, ringde liksom på en sekund. Så hon svarade, jag berättade lite kort varför jag ringde. Och så sa hon, jag har en tid redan, imorgon kan du komma.
Vad hade du för förväntningar när du sen åkte till Dr. Yang?
Nej, men jag var inte så här att jag trodde typ, nu kommer jag ha hittat min lösning. Jag var förväntansfull men också så här,
skeptisk.
Ja, skeptisk, precis. Men jag kom in där i alla fall till hennes mottagning och möttes av en hel vägg av ett arkivskåp med bara små lådor med kinesiska tecken på, som jag inte då visste vad de var, men jag skulle sen få veta. Och efter att ha svarat på ett superlångt formulär med frågor, alltså det var allt. Så fick jag sätta mig ner med henne. Och det första jag fick göra var att visa min tunga. Och hon tittade på den i 1,5 sekund och sen sa hon, du äter inte kött, eller hur?
Wow. och det stämde?
Det stämde. Ja. Jag åt inte kött då. Wow. Så jag sa nej. Och då sa hon, okej, men det är en förutsättning för att det här ska funka. Så måste du börja äta kött. Okay. Och jag vill bara snabbt lägga in en disclaimer att så här, för alla som är veganer och vegetarianer, alltså det här är min story. Det som liksom hände behöver inte, jag vet inte, men jag vill inte att någon ska liksom bli triggad liksom eller tro att så här var det i alla fall för mig.
Ja. Hon såg din tunga och bara, du äter inte kött.
Ja,
och du bara, nej, det gör jag inte.
Nej, men du ska börja äta kött. Och sen så tog hon min puls. Och så berättade hon att jag hade massa obalans i kroppen.
Och då känner hon bara med tummarna, eller hur? Ja. På dina handleder.
Precis. Men hon var väldigt tydlig med att det här kommer gå. Alltså hon var liksom glad och peppig peppig och var så här, du, nej men gud, du kommer bli gravid, vänta bara några veckor så ska du få se. Men vi kommer liksom göra ett schema för dig. Du ska vara här en gång i veckan på akupunktur och sen så kommer du få örter av mig som du ska koka och dricka. Så att, sagt och gjort, istället för min skepsism som jag hade så vände jag den till att så här, okej, nu ska jag gå all in för det här var dyrt och tidskonsumerande. Så att nu måste jag tro på det här. Och det gick kanske 3-4 veckor och sen så fick jag ett plus på stickan. Jag var alltså gravid, helt då utan IVF och sånt. Tar det här testet på morgonen och ska till Dr. Yang på eftermiddagen. Och när jag kommer dit så säger jag ingenting till henne, utan för hon är alltid så här lite hetsig. Alltså man får så här komma in och hon är bara så här, kom och sätt dig liksom. Och så snabbt ner på liksom med handen på min handled. Och så bara tittar hon på mig och säger, du är gravid. Utan att jag har sagt det till henne.
Hur kunde hon känna det?
Då förklarade hon det, för jag var ju så här, men typ
men kollade, andra sidan, hur kan man se på någons tunga som inte äter kött?
Ja,
det är liksom,
precis.
Hon är en uppenbar superhjälte.
Det kallas för ormpuls, berättade hon. Jag vet
det
inte
är klart
om,
att det gör det.
What else? Ja. Nej, men att den liksom kanske går lite som en orm slingrar. Jag vet inte, ja, upp och ner det. På något vis. Hon var i alla fall helt övertygad, eller liksom förklarade det här för mig. Och så ändrade hon mina örter och sa att liksom, nu för att du ska kunna behålla det här barnet eftersom du har obalans i kroppen så kommer jag växla upp liksom, ditt ört som du håller på och dricker. Och sen så gick jag där i kanske de 15 första veckorna av graviditeten. Och när jag hade varit på mitt första tidiga ultraljud och kom till henne utan att jag hade sagt något då heller, så sa hon, nu känner jag två hjärtan i din kropp, när hon tog min puls. Och då, alltså det var verkligen, jag bara bröt ihop och kände så här, nej men herregud. Och min bild av österländsk medicin är liksom för evigt förändrad efter det. Jag drack min benmärgsbuljong, jag käkade kött, jag gjorde allt hon sa och 9 månader senare så kom min son. Och det var verkligen första gången jag upplevt mat eller liksom örter eller dryck eller någonting som jag liksom
stoppar i mig
som är helande och läkande. Och det var så otroligt jävla häftigt.
Det finns ju någonting i det att västerländsk medicin har kanske 150-200 år på nacken, låt säga. Medans kinesisk läkekonst har
it's been around, om man
flera tusen år på nacken.
Och det var det hon försökte förklara för mig. Jag var så här, men hur? Och vad? Och hon bara, men snälla. Alltså,
vi, låt det
nej, men, ja, men vi, ja, det var bara en så
det
himla...
Det är så otroligt djupt alltså.
Ja, det var så maffigt och jag tänker på det så ofta och jag gick faktiskt dit med Florence när han var ett par månader och bara visade upp honom och sa tack.
Kände hon honom på pulsen också?
Nej, det gjorde
men
hon
faktiskt bebisen,
inte. Men hon var liksom jätteglad, men hon brydde sig heller inte jättemycket. Alltså jag var typ så här, åh kolla, hon bara ja, alltså det här ser jag varje dag, hej då.
Mitt jobb är redan gjort liksom. Vad tar du den bebisen och lev lyckligt liksom. Men det är häftigt att vi vet att mat har, ja, men man behöver äta fisk för man behöver få i sig omega 3 och det är hälsosamt. Och bönor kan man, vi behöver fibrer och liksom aminosyror och sådär. Vi vet de grejerna, men just att specifikt att mat kan få oss att leva längre, bättre, alltså bara en sån väldigt direkt och avgörande grej som att vara bra för barnet du har i din mage, så pass bra att det inte din kropp stöter bort. Alltså det är ju helt otroligt att mat kan.
Och samtidigt det som också var avgörande, tror jag, var min tro som jag inte hade innan, som jag valde liksom att lita på, att så här, nu ger jag mig in i det här, jag kastar mig helt in i liksom hennes armar och nu ska det här funka, istället för att varje månad vara så här, det kommer inte gå.
Nej.
Så att oavsett vad det var som gjorde att jag blev gravid, om det var örter eller benmärgsbuljongen som jag kokade eller om det var min tro, så liksom det kanske var en mix av alla dem och att liksom, ja, det var bara så, det var en så fin grej och jag vill bara dela den med alla för att jag, ja, jag tycker jag bär med mig den nära hjärtat.
Tack Dr. Young. Det är det enda vi kan säga.
Ja, verkligen. Alltså. Vi har alltså Opoqua Britton Cavaco. Nej, Cavaco.
Ja, men de två första var det.
Ja, precis. I studion som är psykeplayer bland annat. Dola.
Och lite jordmor.
Ja. Precis.
Exakt, lite av varje.
Du är ju
vid det här laget,
för mig framförallt alltså en person jag tycker väldigt mycket om. Men min Dola som ska vara med mig på min förlossning.
Mm.
Det är verkligen en ära att ha dig här i det här avsnittet.
Verkligen.
Vad kul.
Jag och Frida har denna podd, Allt vi vill laga, som givetvis graviterar runt mat. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om mat som medicin. Eller så att säga välgörande, helbrägda görande, liksom saker som mat kan ge dig. Men till och med mat som kan läka dig. Jag tänker på något som jag alltid har i mitt hem. Något som jag alltid går till om jag börjar känna mig lite sjuk är ingefära, exempelvis. Sen vet inte jag exakt vad, jag har liksom inte läst på så mycket, men det är någon slags word of mouth skickat ner från min mamma och pappa som bara, ja men ingefära, om du är sjuk, massa ingefära.
Mm.
Men jag tänker att naturen är full av saker vi kan äta som kanske till och med är goda, men som kan läka oss.
Så är det ju, och jag tänker att det är klart att det finns säkert massa ämnen i ingefära som hjälper med olika saker. Men jag tror den stora grejen egentligen är att du förknippar ingefära med någonting som gör gott.
Exakt.
Ja. Och då kommer det också göra gott.
Mm.
Man förringar lite den här placeboeffekten, att det är som att placebo på låtsas. Men placebo är verkligen på riktigt. Mm. Tror du att det gör gott, då gör det ju oftast också gott.
Mm.
Och då spelar det liksom ingen roll om det är liksom de individuella ämnena som faktiskt verkar på ett visst sätt. Utan de gör det på dig för att det är det din kropp vill att den ska göra.
Mm.
Men det är ju bland det häftigaste som finns, är ju placeboeffekten. Min pappa lever inte idag, men han fick obotlig cancer när jag var 23 och hade då enligt läkarna max ett par månader kvar att leva. Han var då kallades på liksom sjukhuset, de kallade honom för kämparnas konung, för han var så himla positiv hela tiden. Och var med i en studie, och man vet ju inte då vad han fick, men han skulle äta då tabletter under en viss tidsperiod, och tumören stannade liksom av att växa under den tiden. Och så levde han 1,5 år istället för bara några månader. Ja. Och många av läkarna sa då att dels placeboeffekt, om det nu var det, men också inställningen.
Mm. 100%.
Att det var liksom det som gjorde att han levde så länge. Ja. Ja, men jag tror det liksom med mat också. Man har ju sett så här, om du börjar känna dig lite förkyld, så riv ingefära, riv vitlök ner i ett glas med apelsinjuice, och så tar du bara den som en shot, och sen är det lugnt. Okej, tjoff, jag känner mig skitbra.
Alltså, exakt.
Så här, eller den här med whiskyn, för att inte bli magsjuk när man är liksom på charter. Ta en hutt whisky.
Det har jag inte hört.
Nej, men det är absolut en grej. Så ska man slippa det. Det finns så himla många sådana. Jag tycker det verkligen är häftigt. Men du har ju en postpartum matkasse bland annat.
Det har jag.
Men berätta, postpartum, det är då
tiden efter födseln egentligen. Och det är ju, postpartum är ju så lång tid som man vill att den ska vara egentligen. Alltså det är ju alltid efter.
Det beror på din upplevelse, antar jag.
Exakt.
Ja.
Då brukar jag försöka leverera kassen inom en vecka i alla fall. Vad behöver man egentligen?
Mm.
Jag tror inte att man behöver en till body. Jag tror inte man behöver en filt.
Mm.
Däremot så vet jag att alla behöver äta gott.
Mm.
Du kommer ju må så mycket bättre om du får äta, inte nyttigt per se, men att du får äta med omtanke, om man säger.
Mm. Men vad är det i den matkassen, tänker jag?
Det är lite vad jag känner för.
Mm.
Men
så det är lite intuitivt? Liksom.
Lite grann sådär. Det är lite också så här säsongsbaserat, men också vad den dagen jag blir frågad vad har jag hemma, vad har jag lust att göra. Men det är nästan alltid vegetariskt, i alla fall baserat kring det. Och sen så är det mat då för 3 dagar. Så man får frukost, lunch, middag och sen så lite snacks. För vem behöver inte snacks?
Ja, absolut.
Så, och sen så var det är nästan alltid gröt, ska jag säga, till frukost. Det är högt fiberinnehåll, det är lätt att göra. Det håller länge. Exakt, och man kan ju kombinera det hur man vill. Och sen brukar det nästan alltid vara minst en soppa. Och sen det andra kan vara, nu på sistone har jag haft en tid när jag gjort mycket hummus med en aubergineröra, gjort portugisisk sardinpaj.
Berätta mer om den.
Det är jättegott.
Omega 3.
Exakt, gott och lätt för kroppen att ta upp och hantera. Och jag vet ju att det finns vissa som skulle titta och bara, nej men gud, så här mycket fett eller så här mycket av det och det. Men jag har ju också smakat pajen och den är jättegod.
Det är klart.
Alltså om man ser det mer som en helhet, att jag får så mycket av upplevelsen av att äta det här, då inser man också att det där blir så här, att man ska vara så rigid när det kommer till just näringsinnehåll. Det är ovärt. Då går så himla mycket förlorat. Ironiskt nog, den bästa maten har ju serverats på Stockholms sjukhem. Alltså där folk ska dö. Och på ett sätt är det ju tur, för de behöver ju att det ska se gott ut och smaka gott för att de ska orka äta. Samtidigt som jag kan tycka att så här, men gud, när jag jobbar på en infektionsavdelning där på många sätt skulle verkligen hjälpa och vara nästan avgörande för folk att äta mat som är läkande för sår till exempel, istället för att ge dem en näringsdryck där det står bra för sårvård. Det hade ju gjort en hel del, men istället så mikrar jag den här maten som jag sen måste vända upp och ner så att allting bara splashas runt på ett tallrik.
Det finns ingen kärlek.
Nej,
i det.
Och vem ska bli bättre av det? Alltså jag var så här...
Du snackade om att det fanns mat som var sårläkande eller läkande för sår. Kan du ge oss lite exempel?
Säga, jag är inte någon expert, men generellt sett brukar man ju prata om, det brukar vara proteiner framförallt. Och om man ger, det är liksom inget man får lära sig i sjuksköterskeskolan eller något, men det kommer jag ihåg just från infektionsavdelningen, för jag älskar ju sår. Det var ju någon gång något företag som kom och bara säger, men nu har vi alla de här näringsdryckerna, och så nämnde de bara, och det här kan vara bra för sår. Och då hade det ett högt proteininnehåll och några särskilda proteiner, så tänkte man att det skulle vara bra. Men annars så har man jättelite, alltså man går ju ändå i skolan 3 år sjuksköterskeskolan, och kost är alltså ingenting. Mer eller mindre. Och då kan ju vissa säga, men vadå, vi kommer ju inte laga någon mat eller liksom något sånt där. Men om man skulle veta kanske lite mer eller lägga lite mer krut på, man fick ju lära sig hur man matar på ett liksom trevligt sätt, och det är ju bra det. Men det är så små medel hade man kunnat komma väldigt långt. Jag tänker till exempel på den här, på tal om födslar, efter man har fött, när man får den här förlossningsbrickan, då är det ju så många som blir så himla glada. Och egentligen är det ju bara ost och skinkmackor, och det är liksom inget mer. Men de gör såna här kringelkrokiga gurkor, och de gör det fint. Och det är ju det som gör att
det
man bara,
kärlek,
nej men gud vad trevligt, och jag vet att det här betyder att nu är jag färdig, jag har gjort något bra. Det har ju inte något högt näringsinnehåll, herregud. Det är kalla mackor. Men man mår ju ändå bra av att bara se den här med den där lilla flaggan.
Det är någon slags födelsedagsstämning på det.
Ja, men precis. Ja, men
det är ju en födelse.
Men fantastiskt att du ville vara här.
Det
känns så roligt. Det är varenda person vi pratar med bara så här, måste det ta slut?
Exakt.
Men det måste
och
Kopa, det.
Tack så mycket för att du kom hit. Återigen har vi haft ett samtal där vi inser att man det finns så mycket att säga. Ja. Det behöver inte vara det som har högst näringsinnehåll som nödvändigtvis är bäst för dig, utan det är exakt. Det som ger dig mest pleasure, helt enkelt.
Exakt. Kombinera de två grejerna. Mm.
Niklas Ekstedt, ja. Stjärnkock, matvetare, matpionjär. Välkommen till Allt vi vill laga.
Tack så mycket. Det är väldigt kul att vara här.
Vi är skitglada att ha dig här.
Ja.
Verkligen.
Och det vi vill prata med dig om främst, det är rubriken till detta avsnittet, det är mat som medicin. Det vill säga, jag menar, vår vanligaste approach till mat är ju såklart någonting som är njutning, ja. Någonting som är gott och framförallt överlevnad, så att säga.
Mm.
Men så vet vi att framförallt i Asien så finns det en approach till vissa livsmedel där det är för kroppens helande eller läkande.
Ja, alltså om man ska hårdra så är det egentligen all mat de tycker är helande, men det är bara kallt och varmt, så det beror, det. Alltså allting delas in i yin och yang liksom, i två olika porer, så man måste äta dem i rätt ordning.
Just det. Så det, och beroende på vem du är, alltså vilken typ person.
Det, det där är en grammatik liksom, som man måste lära sig, som är komplicerad. Men, nej, men det som är så spännande med det här ämnet, det är ju det att det finns ju ingenting som får folk att gå igång så mycket som det här. Alltså folk blir så provocerade.
Ja, men det är verkligen så i Sverige. Ja. Att vi liksom, nej, vi tror inte på det där.
Nej, och det är också så här att man kan ju, man så fort man säger så här, ja, men det där är, det är väldigt bra och nyttigt. Vet du det? Är du helt...
Ja, just det, har du liksom, men vi är ju vetenskaps liksom addicted här.
Ja.
Alltså tro är ju ganska mycket försvunnet. Det här lite kanske skrockfulla, lite övernaturliga.
Ja.
Att säga att, ja, men det här är väldigt bra för... bla bla bla. Har man inte vetenskapligt belägg så flyger inte det.
Nej, och det är det som är det stora problemet med matlagning eller matsammanställningen i, liksom, i västvärlden och länder som Sverige, är ju det att egentligen så hade man en kulturell tillhörighet och en förståelse för mat och hur det hängde ihop, någonting som man hade tagit fram genom liksom århundraden och som var en fungerande recept för välmåendet av liksom människorna på just den delen av planeten man levde i. Och sen så bröt man ju det mönstret med liksom globaliseringen och de här starka, moderna, industriella matlagningsteknikerna. Jag brukar liksom, man tänker sig som pizzan till exempel. Italienarna är ju helt hopplösa också. De är nästan värst på något sätt. Liksom. För de tror ju på något sätt...
Men de har ju olivoljan.
Ja, absolut. Alltså, den är jättebra. Ja. Den är superbra. Men de tror ju också väldigt mycket på saker, att det alltid har varit så. Att till exempel som pizzan. Den napoleonska pizzan, den är ju en moderniserad fabrikprodukt som man idag har så här EU-klassificerat som någonting, någonting gammalt.
Som ett världsarv på något sätt.
Vilket det inte är, därför att det är burktomater som är tvungna att ha aluminium, som är tvungna att ha en industri bakom. Pizzan har ju ett raffinerat mjöl, alltså inte ett gammalt vetemjöl. Vetemjölsorten är inte ett korsat litet vete, utan ett modernt supervete. Och man använder ju en ost som har buffalost som innehåller mycket antibiotika, vilket man inte hade förr i tiden. Så då har man, och sen så har man så här, ja, någon gång på 50-talet bara, nej, men det här, så här har vi alltid ätit. Bara, nej, vänta lite, det har ni inte alls det.
Vilken luring.
Sen får man någon att sätta någon slags EU-stämpel på det där och tro att det där är liksom matkultur. Och det är det där som är liksom...
Ja. Det är ganska intressant med olivoljan. Att jag pratar med lite folk som italienare som kom hit på 60-talet och berättar att liksom, olivoljan var redan då i Italien det man använde liksom, på sina grönsaker, när man värmde upp sin mat, alltså när man stekte eller lagade maten. Men här i Sverige såldes det i små, små flaskor på apoteket.
Okej. Okay.
Det är helt galet om man tittar nu hur man bara öser allting.
Precis, och då måste ju någonstans man haft approachen här upp att det här är mycket mer en medicin än ett livsmedel.
Ja.
Man sålde, det gör man ju fortfarande, säljer ju apoteket även senap, vilket är konstigt.
Och saffran.
Saffran också.
Men olivoljan är ju fantastiskt spännande ur så många olika saker. Dels så var det ju den första varan som verkligen hade ett stort värde i romarriket, och man flyttade ju runt den, och man, de här gamla odlingarna, det finns otroligt mycket historia och tradition i det. Och sen så är det också, det medelhavskosten är ju den, att den är ju den kosten som nästan alla forskare är eniga om att, det, att den är liksom den mest hälsosamma.
Men vad är medelhavskost om du skulle koka ner det?
Alltså den är ju bred såklart, och det är ett vitt begrepp sådär. Mm. Men jag kan säga, man kan säga vad den inte är, skulle man kunna säga istället. Mm. Det är så många som missuppfattar med det som man traditionellt kallar för medelhavskost, och den som det forskas i, alltså den är nästan helt vegetarisk. Mm. Själva köttet kom in ganska sent i medelhavskosten. Så när man ser i Aftonbladet att medelhavskosten lever ut 30 år längre, det egentligen skulle stå vegetarisk kost får det att leva längre. Ja. Men om man hårdrar så tar man ju bort vissa fetter mot olivolja just. Och sen att man inte hettar upp olivoljan, utan man äter då den bara pressad. För att upphettad olja förlorar den ju väldigt mycket näringsämnen och så.
Men den blir inte skadlig av upphettningen?
Den blir inte skadlig, men den blir inte heller hälsosam.
Nej, försvinner. Men man kör ju en ful olivolja när man steker, och sen en bättre olivolja.
Men vad är grejen med att det är liksom så här, man ska inte steka olivolja? Kommer ni ihåg att det har varit så? Mm. Vad är det om?
Men det är väl bara att det är ganska onödigt att det liksom inte finner någon.
Det är så dyrt effekt. Eller fin produkt så att du liksom vaskar den på något sätt.
Exakt. Men vi kan bara använda vanlig. Exakt.
Jag tänker att det finns två, vad ska man säga, spår här som jag vill fråga dig om. Dels är det ju såklart specifika livsmedel och också specifika platser som du har skrivit om och så att säga forskat i, där folk lever länge och så vidare. Men så tänker jag på en annan sak med det, att du har ju i vissa av dina restauranger gått tillbaka till den uråldrigaste formen av tillagning, alltså det vill säga hur man hettar upp maten, hur man lagar den, det vill säga över öppen eld. Mm. Finns det någonting där som är naturligare för människan, tror du?
Mm. Jo, nej, men alltså självklart är det ju så. Jag menar, alltså värma upp någonting i en plastpåse kan ju aldrig bli lika nyttigt som att värma upp det i en gjutjärnspanna. Och det finns också till exempel som jag vet att du är gravid nu. Till exempel så har man ju alltid vetat att en gjutjärnsgryta och en gjutjärnskost för en gravid person har ju alltid varit bättre. Men man har ju inte riktigt vetat varför. Men idag vet man ju att det är järntillskottet. Så idag ger man ju till och med gravida kvinnor, om du har fått det, järntabletter utskrivna.
Man borde bara få en gjutjärnspanna.
Ja, exakt. Bara varsågod, här en gjutjärnspanna från Småland.
Exakt.
Den är
inte
alla
diskad
gravida
på 250 år. Här har du.
Varsågod. Sådana saker tycker jag är väldigt spännande med tillagning. Man har liksom också gamla fermenteringsmetoder. Man vet bland annat till exempel i Korea så fick man ju väldigt mycket välfärdssjukdomar. Man trodde ju länge kanske att det var för att man hade börjat äta kanske mer vetemjöl eller mer socker och sådär. Men det var ju många forskare som menade på att man då under den moderna Sydkorea började då pasteurisera kimchi. Okay. Så man hade då under hela Koreas historia hade man ju käkat surkål med en opastöriserad. Men sen då när kvinnorna började jobba och man började handla mat i dagligvaruhandel och så, då började ju butiken att pasteurisera kimchi. Och då förändrades hela jävla landets magbakterier till det sämre. Och man fick ju då en annan folksjukdom. Så det är när man går från ett gammalt sätt att göra det till ett modernt sätt, så kommer det ha konsekvenser.
Annan fermenterad produkt som ändå är genomgående i hela Sydostasien och större delen av östra Asien är soja.
Och sojan görs ju på olika sätt, och finns ju i massvis olika kvaliteter och sorter och sånt. Men den är ju också fantastisk, därför att sojasåsen är ju där för att salt är ju dyrt och salt är ju ohälsosamt. Men om du använder sojasås så får du ju en hörre. Det är ett morgon.
Hörre.
Ett större skulle jag säga. Större salteffekt och umami-effekt. Så det är egentligen ett sätt som man kan tillsätta mer smak utan att använda massa salt. Och det är likadant med kryddor också. Även om vi liksom i Norden så där har det ju alltid varit dyrt med väldigt mycket kryddor, så i södra Europa och framförallt Sydamerika och Asien så har ju kryddorna varit ett sätt att inte behöva salta och sockra lika mycket, så du får ju mer smak utan att använda ganska onyttiga saker.
Jag kommer ihåg bara skillnaden på Okinawa och Glasgow i medellivslängd bland män. Och att det var så här förvånansvärt lågt i Glasgow, typ 45. Men att Okinawa är en av ställena på jorden där folk lever längst och där medellivslängden var 89.
Men den är hotad där.
Är den det? Ja. De börjat äta dålig mat.
Ja, alltså Okinawa har ju en spännande historia. Om man tittar på kartan så måste man nästan också liksom förstå lite grann var det ligger någonstans. Mm. För att det är ju en japansk ö, men den ligger otroligt långt söderut. Mm. Så det är ju en liksom tropisk ö. Så att det är ju väldigt mycket tropisk frukt. Och det är, liksom, det är en annan diet och annan kost där i resterande Japan. Mm. Och sen så har de ju någonting som är ganska spännande. För man tror ju liksom att det är en ö, att de kommer att äta en jäkla massa fisk. Men det gör de inte så mycket. Mm. Utan de har mycket, så här, mycket mer blandad kost. Och sen så var det ju då också extremt hårt drabbat under andra världskriget. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men de säger att hela ön flyttades geografiskt för att de blev så hårt bombade av amerikanerna.
Wow.
Okay. Och massvis med folk som dog och starkt svält.
Det säger jag som svensk. Har de bevis för det?
Jag känner också sånt.
Nej,
flytta en ö. Nej, det där det måste jag se fakta på. Alltså.
Don't kill a good story.
Nej,
fact.
Exakt.
Men den ligger enormt vackert liksom.
Du har varit där?
Jag har varit där två gånger. Ja. Och den
var det medan du researchade till din bok? Som
första gången jag var där, då hade jag ingen aning om att om varken historien eller om, utan då var vi i Japan och ville surfa. Mm. Och då sa alla så här, men då måste ni åka till Okinawa för det är bäst surf. Och då kom jag dit och bara älskade ön. Och det var egentligen där mitt intresse för de här blå zonerna och att mat har en helande och en positiv effekt. För det, innan jag fattade att människorna blev typ 120 år gamla och mådde skitbra, så var det asgod mat. Mm. Så jag gick runt hela varenda dag liksom bara så här, jävla gott. Och sen så får man också så här, och den är nyttig. Och då tänker man så här, bara, nej, men det här, för jag har ju alltid tänkt att god mat är onyttig.
Ja,
förstår du?
Så tror jag nästan alla tänker. Att allt måste vara lite onyttigt för att det ska vara väldigt gott.
Ja. Exakt. Mm. Kom jag i kontakt med det här som heter blå zonerna i världen då. Mm. Och det är National Geographics forskning kring longevity. Mm.
Och vilka har vi förutom Okinawa, vilka blå zoner har vi i världen?
Nu har det ju kommit till fler. Mm. Och man forskar ju väldigt, och vissa är ju hotade och sådär. Mm. Men Okinawa är ju helt klart den kändaste. Och sen har man ju en kontroversiell zon just nu, och det är ju Loma Linda utanför Los Angeles.
Mm-hmm. Oh, wow. Ja. All right.
Det är
typ liksom en mikrozon. Liksom.
Ja, det är, liksom en stadsdel liksom i Los Angeles. Och ibland undrar jag lite grann om den kanske är ditritad för National Geographic ska sälja fler tidningar. För att de måste ha
något på hemmaplan. Liksom.
Ja. Exakt.
Finns det inte i USA, då finns det inte riktigt.
Nej, exakt, men exakt så är det. Det blir inte på riktigt. Nej. Nej, så kan det ju vara. De är väldigt kristna där. De håller sig väldigt religiösa och sådär. Mm. Så det kan vara en av anledningarna man lever. Och tro är ju, har jag ju förstått mer och mer, är ju en viktig del av det här. Mm. Och religiösa människor, och det här är ju någonting som provocerar svenskar jättemycket. Mm. Och det är att folk som har en stark tro lever längre.
Mm. Ja, men jag tror en grej som kanske är liksom mer signifikativ för, skulle jag säga, svensk kultur jämfört med en väldigt kristen kultur, som till exempel det området utanför LA, är ju att ensamhet, tänker jag, dödar i längden.
Mm.
Alltså att ensamma människor inte lever lika länge, eller människor som känner sig ensamma.
Ja.
Medans gemenskap då, som du kan till exempel få genom en kyrka, eller om du bor i en liten by, det, jag vet inte, bara ger dig fler anledningar att skratta, att leva, att ingå i någonting, ett tillsammanskap med folk.
Men det tycker jag var så fint i eran bok, att så här, kontentan, förutom då att det var nyttig mat och allting, var ju att man samlades många runt borden, att man åt tillsammans med liksom sitt så här grannlag, mm. sin stora familj. Det var inte bara så här, jag, min man och min son varje dag, utan liksom alla var bjudna. Mm. Jag tycker det blev, för mig blev det så här, wow, det här vill jag liksom appellera på min egna liksom, lilla värld. Mm. Det var väldigt fint.
Ja, den finaste platsen av de här blå zonerna, det tycker jag, om man ska uppleva det, och som är ganska nära för oss, så är Ikaria i Grekland. Mm. Ikaria är en superspännande ö rent politiskt. Mm. Därför att efter andra världskriget så ville man ju återinföra monarkin i Grekland då. Mm. Och då hade man ju en ganska stark, som man hade överallt i Europa, en stark kommunistisk rörelse, enligt då Ikarias sägen, och den stämmer nog till viss del tror jag, att de bara samlade ihop de här kommunisterna på en båt och så skickade de den till en ö, liksom i stort sett liksom väldigt glesbefolkad ö, liksom ganska, och så släppte de av allihopa
här
där.
Här kan ni bo.
Medan vi liksom sätter kungen till makt. Och då byggde de upp sitt eget lilla samhälle i samhället liksom. Och den här ön har ju då inte fått liksom Marshallhjälpen eller bidrag senare av EU och sådär, utan den har liksom klarat sig ganska själv. Så hela jordbruket är ju kvar så som det var förr. Vinerna är naturliga och oljan pressas fortfarande i stenar. De hatar klockor på ön, så man får inte, ingen Ikariabo har en klocka på armen.
Men skiljer sig kosten från resten av Grekland?
Exakt. Första matvarubutiken öppnades 2007.
Wow.
Så
innan dess var det bara rent byteshandel på ön. Man fick liksom åka och hämta lite jätte där och liksom lite, och sen så äter de ju väldigt mycket vilt. Så rena receptet från Noma skulle, det är ju hans liksom våta dröm, den här ön. För varenda så här sallad man får, det är ju liksom 10 olika krydder från ön så inblandade i salladen och så.
Och egentligen vill man ju mindre kött då, antar jag.
De äter ju mindre kött såklart, för de slaktar, men vi var ju där på en sån här stor slaktfest. Då var det mycket kött, för då slaktade det typ som att man gjorde i Sverige på till jul ungefär. Man slaktade två jätter och så hade hela byn en stor fest. Sådär. Det är lite så här jobbigt. Jag har lite svårt för när folk skriver om det, såhär, för att den får lite uppmärksamhet, speciellt i National Geographic. Och det är vissa så här, jag vet att Jamie Oliver där besökte och gjorde någonting och sådär. Men jag är lite så här, egentligen vill man inte prata om Ikaria, för det är liksom så här, man vill att
låt dem vara liksom. Kommer till att sabba det här nu.
Exakt, för det är ju liksom, det är därför de är som de är, och därför ön är så fantastisk, är ju för att det inte är någon där.
Nej.
Men i ditt arbete med att titta på och skriva om och lära dig om de här blå zonerna, vilka är de liksom, vilka är de röda trådarna som, jag antar att man äter väldigt olika liksom saker.
Exakt. Och det är det som är så spännande, att du kan liksom inte hänga upp dig på liksom en just diet, att äta där och äta här liksom. Men det, alltså, men det finns ju en stark gemensam nämnare, och det är att de inte har raffinerat socker.
Just det.
Det är,
har de socker överhuvudtaget?
Nej. Jag skulle säga nej på det faktiskt. Och det, alltså det blir otroligt tydligt, speciellt när man är på Ikaria och Okinawa. De tycker jag är de bästa exemplen på det. Därför det finns liksom inte. De har inte det i sin diet. De gör inga sockerkakor, har inget godis, de har ingen Coca-Cola, de har inget sånt. Utan
det, jag tänker att man har kanske inte så mycket på Okinawa, men Ikaria måste ha mejeriprodukter i varje
fall. Ja, det har de. Men det är ju oftast getmjölk och sådär.
Fermenterade liksom.
Ja. Och honung har de ju också.
Men ingen så här dricka mjölk.
Nej. Och sen så finns det ju en sak till som jag tycker det är otroligt spännande, och det är bordsbönen. Bordsbönen är ju liksom någonting som vi har försvunnit ur vår kultur, men vi hade vår kultur tidigare. I USA har man ju fortfarande många familjer och sådär. Och det är inte så jävla dumt alltså. Jag är totalt oreligiös. Men
det behöver inte vara en religiös bön.
Nej, men det kan bara vara liksom 10 sekunder innan måltiden, bara andas ut. Liksom, innan man bara dyker in i maten.
Ta in lite tacksamhet.
Ta in lite tacksamhet, sakta ner, bara liksom hälla upp vattnet, lugna ner det innan, så man inte liksom lejon in i liksom antilopen.
Det kan man behöva som småbarns förälder, tänker jag. För det är väldigt mycket, alltså dyka rakt ner och 3 minuter senare så är allting över.
Ja,
men vi har ju den här, jag tänker på det nu, jag och några vänner har precis gjort en bok om köttfärssås.
Ja, jag vet.
Och liksom, jag pratade med en italiensk äldre farbror som sa att, som har bott här i mer än 50 år. De sa att det är liksom en kulturell skillnad på djupet mellan Sverige och Italien. Det här i Sverige är det liksom en dygd att maten går snabbt att laga. Mm. Att den är liksom effektiv, praktisk, går fort att laga. Mm. Och sen går den också fort att äta. Medan i Italien är liksom dygden helt tvärtom. Mm. Ju längre tid det har tagit att laga. Mm. Och givetvis då ju längre tid. Då sitter man med den länge. Man sitter vid bordet länge. Mm. Och det tänker jag är så här.
Det kanske man ska plocka med sig lite ändå. Mm. Alltså jag ska försöka göra det. De här 10 sekunderna. Mm. De kanske kan ändå betyda någonting i slutändan. Och kanske gör att man inte heller sen bara öppnar upp, slevar in och är klar. Utan då kanske man faktiskt lägger ner besticken efter någon tugga.
Det är som att vi ska göra annat. Så att vi liksom hinner inte.
Nej.
Alltså maten är ingen central del. Mm. Så vi ska göra annat. Men då missar man ju den gemenskapen av att sitta runt ett bord. Och
exakt.
I, ja men säg 2 timmar.
Ja. Exakt.
Men jag kände nu när du berättade om Ikaria, bara, blir de inte rastlösa? Alltså, för att man känner själv så att man bara går runt där hela
tiden. Ja, olivolja med sten, det, liksom, det finns inte så mycket, du vet, man får jobba som fan.
Att man känner så, eller så här, åh, det där skulle jag behöva en vecka om året så att man bara kan resa sen igen genom livet. Det är ju dumt.
Och sen så också, jag tror aldrig någon på Okinawa eller Ikaria har varit på en diet någonsin.
Nej.
Nej.
De har inte kört Atkins. Nej. Och
nej.
Men jag tycker ändå det är intressant det här med Okinawa, eftersom det har varit så mycket jänkare där så länge på grund av militärbaserna. Och de har väl fört med sig sin ohyggligt icke-blåzoniga mat.
Exakt. Och det är ett hot.
Mm.
Och det är någonting som de är ganska medvetna om och mår ganska dåligt av.
De bara så här, ja okej, ni har haft liksom, ni har levt de här jättelånga liven, men här kommer vi med pommes frites, smaka på det här.
Ja.
Det
är men det är ganska roligt,
det är
salt, också
det är krispigt, för varmt.
Det är gott.
Men de som så här hackar ju ner det där i sin egen mat också. Mm. Framförallt då under Marshallhjälpen så fick de ju mycket spam och så där, liksom mycket sån här pressad skinka som var liksom och den hackar de ju ner och gör någon slags japansk sallad på och så där, som fortfarande finns kvar liksom i matkulturen.
Och de har ändå lyckats leva länge. Det är otroligt.
Ja. Och det finns ju också vissa av de här som har levt längst har ju också klarat sig genom andra världskriget. Och det där har man ju forskat lite grann i Holland om också. Att, och det är där man, det här med fasta kommer ifrån. För att man tror ju liksom att viss liksom svält är ju inte så dumt.
Nej. Mm.
Och man har ju även forskat på holländska barn och sånt som klarade sig andra världskriget, som var otroligt undernärda och sen fick i sig mat och sen har ju då levt och blivit 100 år gamla liksom.
Blå zoner är där folk lever längst. Finns det någon färgbenämning på zonerna där folk lever kortast?
Ja, men det är ju oftast krigshärjade områden och så här. Det är ju ganska orättvist. Just. Fattigdom leder ju till alltså, mycket problem med näring och kost. Och det är ju såklart relaterat till hur länge du lever och din livslängd. Så att, jag menar, och det där kommer vi se mer av i Sverige också. När vi polariserar samhället så fruktansvärt hårt.
Mm. Men vi tar med oss det då. Det är inte bara vad vi äter. Det är också hur det vi äter är odlat, hur det är slaktat, malt, liksom preparerat och liksom.
Ja, men att du har ett förhållande till maten.
Just det. Mm. Och sen är det precis det sociala, det är liksom de känslomässiga kopplingar till varandra och till det vi äter.
Och sen inte dieter och inte kort, inte quick fix, utan att man har en sund relation till dieten och sin mat som är hela tiden. Och om man ska frossa, om du ska käka liksom någonting väldigt sött eller du ska dricka liksom vin, gör det då ordentligt någon gång ibland bara, istället för att spä ut det. För att om du är liksom sugen på liksom choklad och liksom något så här riktigt frossigt, kör det alltså det här liksom, kör det någon gång och då bara liksom sleva i det, men liksom käka inte liksom godis varenda dag eller drick inte varenda dag liksom. Spara det.
Det är så jävla rökt.
Men än finns det tid.
Ja, det är sant.
Om du ska bli 120 år gammal så finns det gott om tid att ändra.
Det stämmer. Ja. Men fan vad intressant. Men avslutande fråga är ju hur ofta du frossar.
Mm. Nej, men det, ja, för mig är ju frossandet för dig, det, liksom, det är ju att gå ut på något så här riktigt bra restaurang, tror jag. Mm. Så att det kanske jag gör någon gång i månaden. Så en gång i månaden kanske jag går på så här 2-3 stjärnor restaurang och då äter jag ju vinpaket och äter hela grejen och alla dessert och allting och tycker att det är väldigt kul sådär. Mm. Och det blir väl lite oftare när man är ute och reser och sådär.
Ja, det är klart.
Men jag kände nu efter sommar, det tror jag många gör, liksom, att det, alltså, jag skater mycket, och speciellt mina skatekompisar i London, där är liksom så här. Det blir oftast, alltså de dricker ju så fruktansvärt mycket i England. Mm. Mm. Och det är nästan
även till skillnad från Sverige.
Ja, man dricker mer. Absolut. Jag,
nu har de dricker ju lite varje dag, tänker jag, medan svenskar mer komprimerade. Ja. Så här, nu är det lördag, jag har fått lön. Ja. Nu ska jag dricka skitmycket.
Ja. Nej, men det är liksom, det finns, alltså det finns inte ett tillfälle i England som inte avslutas på puben. Nej. Utan har man idrottat, då går man till puben efteråt. Har man jobbat, så går man till puben efteråt. Har du avslutat en affär, så går man till puben efteråt. Mm. Mm. Och det tyckte jag nästan var det svåraste med England. Det är liksom det här, man, vad fan. Nej, jag ska inte, idag ska jag inte dricka. Liksom. Så det är klart, i sommar kände mig lite så att det var inte kanske så hälsosam som jag borde vara.
Mm. Mm. Men det är okej.
Ja, det måste du få vara också, så att säga. Nej, man ska inte vara fanatisk.
Nej, det ska man inte vara. Nej.
Men fan vad fint att vi fick ha dig här.
Mm. Ja. Det var jättekul för att komma förbi.
Så det som vi misstänkte på ett sätt, Frida, att det är maten och det vi stoppar i oss är bara en av många aspekter i våra liv som påverkar vårt mående och vår livslängd.
Ja.
Det är ju det. Tro, som både du och Pokoa var inne på, att leva så stressfritt som möjligt.
Mm.
Att kanske också förstå sambandet med vad, alltså vad, alltså var det man äter kommer ifrån, var man själv kommer från, någon slags rot.
Mm.
Alltså att vara rotad.
Ja, och gemenskapen med andra.
Precis.
Jag får så ont i hjärtat när jag tänker på alla som är ensamma där ute. Mm. Sverige är väl en av världens mest ensamma länder.
Absolut.
Och det smärtar så mycket. För att man, det finns ju sällan stunder man njuter så mycket av mat som när man delar den med andra.
Eller hur? Det här på något sätt slår an på något av det allra finaste och viktigaste med allt vi vill laga. Vi vill ju att det vi lagar till oss själva och andra ska göra dem gott.
Mm.
Och sen så gör vi också det för att vi vill samlas och inte vara ensamma och inte vara stressade.
Precis.
Sen kan jag ju stressa fruktansvärt mycket när jag håller på att laga mat, men det är bara jag. Jag tänker varje gång bara så här, nästa gång måste jag förbereda, alltså jag måste hacka den här grejen innan jag sätter på spisen.
Är du liksom kockig i det sättet att du har ordning när du, alltså är det rent efter varje grej?
Ja, men det är det. Mm. Det är det. Men jag kan också ligga efter fruktansvärt, men jag har redan börjat bryna löken, men jag har inte liksom, du vet, hackat sellerin eller så här, och jag ska handhacka en massa fläsksida. Mm. Och det i sig tar ju 40 minuter.
Ja.
Det kan jag inte göra medan det redan har börjat liksom brynas på spisen. Så att undvika stress.
Aha.
Och framförallt att undvika stress medan man äter.
Exakt. Det kanske är omöjligt för oss här. Alla har liksom jobb på olika sätt. Mm. Alltså det
inga
är en
telefoner
stressig
vid bordet. Nej, såklart.
Det är en stressig tillvaro, men just när man sätter sig och äter så kan man kanske ge sig själv den tiden att bara försöka umgås. Mm. Så ofta det går. Man behöver inte liksom göra det 7 dagar i veckan, men kanske 6.
Så jag tar med mig det att det är inte bara vad vi äter, det är hur vi äter och hur vi lever. Helt
verkligen.
Enkelt.
Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Allt vi vill laga. Det här är en produktion från Soundtelling.